Min predikan idag är församlingen, en brusten gemenskap. I Romarbrevet 3:23-24 så står det så här: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han friköpt dem genom Jesus Kristus. Alla har syndat. Du och jag har syndat. Och vi har gått miste om härligheten från Gud. Men utan att ha förtjänat det så har vi blivit rättfärdiggjorda genom hans nåd, eftersom han har friköpt oss genom Jesus Kristus. Gud, han har sökt efter människan och ropat efter människan ända sedan dag ett. Inledningen av Bibeln, vi läser Moseböckerna och läser om Eva och Adam i Edens lustgård. Ganska tidigt så äter ju Eva och Adam av kunskapens träd, och det gör att de blir vasse, att de är nakna, och de gömmer sig i blygsel och i skam. Och då kan vi läsa om hur Gud går på kvällen i trädgården och ropar efter Adam: var är du? Var är du? Och det där ropet, det har ekat genom hela historien. Gud som söker efter det som har gått förlorat, efter det som liksom han har liksom tappat. Var är du? Jesus, han säger själv så här i Lukas evangeliet kapitel 5 och vers 31-32. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det var inte till dem med bäst klippt gräsmatta, den bäst betalda lönen, det finaste CV:t, den med bäst anseende som Jesus bjöd sig hem till. Jesus var inte mån om att nätverka med rätt personer för att skapa sig rätt kontaktnät. Nej, han gick dit ingen annan skulle gå. Han umgicks med dem som ingen annan ville vara med. När vi läser evangelierna, när vi följer med Jesus, så får vi ju följa honom när han går hem till dem som i alla andras ögon var de som hade gått förlorat. De som hade misslyckats. De som man såg som förtappade och som syndare. Det var de som Jesus vände sig till, och det var de han sökte upp. De som levde i marginalen och som ingen annan ville ha att göra med. De gick Jesus till. Och det var de han sökte för att kalla till efterföljelse. Vi har säkert alla hängt med på nyheterna nu om den här liksom stora floden som drog in över, höll jag på att säga, men ja, det blev ju över som i Spanien för några veckor sedan. Och en av de platserna och städerna som drabbades hårt var Valencia. Och där har EFK en av sina utsända missionärer, Ferro heter han, med sin fru och sin son. Och han delade för oss på medarbetardagarna här om åren att när han kom till Valencia så visste han inte riktigt vad han skulle göra. Han väntade en lång tid innan Gud började tala vad han skulle göra. Över ett år tror jag gick innan han liksom visste vad han skulle göra med sin tid där. Och till slut så började han söka sig till dem i marginalen. Han började umgås med gängkriminella. Han gick på deras fester. Han sökte upp dem. Och han umgicks under lång tid med dem. Så lång tid så att han började liksom få bli en del i deras, någon som de kom att räkna med. Inte att han blev kriminell, utan han var där som Guds utsände mitt bland de brustna. Men i hans berättelse så var det en liten grej som berörde mig och som stack ut. Och det är när han berättar hur han tar med sig de här till kyrkan i Valencia, till en församling. Och hur församlingen, han bara märkte att de hade så svårt att acceptera de här personerna. De stack ut alldeles för mycket. Alltså det blev liksom ett för stort uppseende kring hur de levde. För de levde fortfarande i brustenhet, men de började söka efter Gud. Och det slutade med att Faro själv får börja skapa en ny kyrka tillsammans med de här gubbarna och tjejerna säkert också. I Valencia. Och jag tänker någonstans att jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur jag skulle reagera om det kom in ett helt gäng med tungt gängkriminella här. Jag tror att jag också hade liksom känt mig lite liten och kanske rädd. Eller, jag vet inte, jag önskar att jag skulle känna så här, välkomna hit. Jag vill det. Jag tänker att det är vår kallelse. Men jag kan också förstå att det kan ha blivit så här, jag ska inte döma dem. Men det blir en påminnelse om, vem är kyrkan till för? Vem är vi kallade till för? För ibland så tänker jag att den kristna gemenskapen lite felaktigt har kommit att förknippas mer med en samling fromma människor med tillrättalagda liv som står väldigt långt ifrån dem som lever i marginalen. Och skulle det vara den rådande bilden av vilka vi är, så tänk att vi har kommit en bra bit från Guds avsikt med sin församling. För Guds församling, det är nådens gemenskap. Vi består av män och kvinnor, unga och gamla, sjuka och friska, fattiga och rika. En gemenskap som inte bygger på kön, etnicitet, status eller klass. Vi är en heterogen skara som består av en sån stor olikhet. Och ingen av oss har gjort oss förtjänta av Guds nåd på egen hand. Hade det varit på grund av oss själva, så hade ingen av oss kunnat vara med. Det är bara Guds nåd. Och det är det jag tänker. Vi får aldrig tappa kontakten med att du och jag, vi är också så beroende att ta emot Guds nåd i våra liv. Vi får inte glömma bort vår egen brustenhet, vår egen bortvändhet. Att vi också är syndare och har ingenting att stoltsera med. I veckan som var så har jag varit uppe i Linköping på medarbetardagar. Och då hade jag glädjen att få lyssna till Mikael Telbe, som är en fantastisk teolog. Och han har bland annat framförallt studerat Paulus och hans brev. Ja. Och han kommer att prata om nådens kretslopp. Ibland kan man ju kanske så där lättvindigt tala om att nåden är något, att det är bara Guds nåd och sen kan vi leva som vanligt. Och det är ju inte riktigt så enkelt. Utan nåden är något vi får ta emot. Det är en gåva när vi liksom på något sätt inser vår egen brustenhet. När vi bara liksom känner, Gud, förlåt mig. Förlåt min bortvändhet från dig. Förlåt mig allt det som jag har vänt mig bort från dig. Får jag komma till dig? Kan du förlåta mig? Och när det sker, så ger också Gud oss av sin nåd. Han möter oss med sin nåd, med sin kärlek, med sin förlåtelse. Men det föder också någonting i oss. Det föder en frukt av tacksamhet, av generositet och givmildhet. Det är ganska svårt att inte vara i det, att ge tillbaka. Men också att det skapas en förvandling i våra hjärtan. Som också vänds i tacksamhet. Och så fortsätter det. Och så får vi återigen böja våra knä, be om förlåtelse, böja oss inför honom. Inte för att inte det gällde det vi gjorde sist, men för att vi lever i den här brustna världen och för att vi ständigt kommer misslyckas på olika sätt och vi behöver få omvända oss. Och så får vi böja knä, söka honom. Och så fortsätter det så. Och den allra första församlingen, den kan vi läsa om i Apostlagärningarna. Och den beskrivs utifrån att de älskade varandra så mycket. Att deras kärlek till varandra var så stor. Och de har tänkt sig där, ja, vad var det som var så särskilt med den här församlingen? Då tänkte jag lite så här, men jag tänker att det måste vara att de stod så nära sin egen insikt om sin egen brustenhet. Att de var så medvetna om att det här var bara nåd att de fick vara med där. Att de var så liksom nära sina egna fel och att de hade fått erfara Guds nåd, Guds kärlek, Guds förlåtelse. Och det innebar att när de tittade på sina vänner i församlingen så kände de bara sån kärlek för att de kunde identifiera sig. För att de visste att vi är lika. Ingen av oss har gjort oss förtjänt av det här. Vi har alla liksom misslyckats. Och ändå får vi vara med. För jag tänker att det ändå är så när vi själva inser vår litenhet och vår trasighet. Och vårt behov av Guds förlåtelse. Och när vi får uppleva Guds kärlek i vår egen trasighet, då är det inte svårt att möta sin broder eller syster med kärlek. Men ju längre ifrån vi står vårt eget behov av nåd, desto lättare är det för oss att ställa oss liksom, och döma varandra. Se på andras fel. Men Jesus säger ju att innan vi tar bort flisan i vårt broders öga ska vi ta bort bjälken i vårt eget öga. Mm. Du och jag, vi är kallade att älska varandra. Inte för att gemenskapen är så perfekt eller tillrättalagd. För att liksom vännerna i bänken aldrig gör några fel. Då skulle det vara väldigt svårt att älska varandra. För att han har älskat oss först. Och vi är kallade att följa honom. Och för att vi får ha överseende och visa varandra barmhärtighet. Precis som han gör med oss. Den som är utan synd ska kasta den första stenen. Och i den berättelsen var det ingen som gjorde det. För att man alla insåg sin egen brustenhet. Och i vår brustenhet, i våra tappra försök att ändå sträva mot och lägga våra liv i Guds händer, i det spruckna, så vill Gud använda oss. Det är helt fantastiskt. Det är så många gånger som jag tänker, hur kan jag stå här och predika att jag ens får det? Men det är nåd. Det är inte för att jag lever ett så fantastiskt perfekt liv. Det är nåd. Inget jag har gjort mig förtjänt av. Och vi lever i en brusten värld. Det behöver jag inte ens påminna er om, det vet ni. Och där vi fortfarande är märkta av det på olika sätt. I våra egna liv, i våra familjers liv. Och det kommer påverka våra beslut. Det vi får vara med om i livet. Och det är inte alltid det som kanske Gud har tänkt för oss. Men mitt i allt det så kan Gud använda det. Det är inget hinder för Gud. Det är inte så att han liksom ser lätt på att vi ska fortsätta leva i synd. Nej. Vi ska leva i enlighet med hans vilja. Söka det som är gott. Och på den vägen, i vårt försök, tillsammans med honom. Han har också sänt sin hjälpare, den helige ande. Vi går inte själva. Så fyller Gud oss med sin kraft, med sin helige ande. Och så vill han använda oss. Så vill han sända oss ut i den här världen. Varenda en vill han använda för sina goda syften och för att nå ut med sitt budskap om vem han är, vad han har gjort för den här världen och att han älskar varenda en som finns på den här jorden. och att hans barmhärtighet är stor och att den räcker till. För församlingen är inte främst en plats för dem som har lyckats bäst. Utan det är främst en gemenskap för dem som har insett sitt behov av Guds förlåtelse i sina liv. Idag kan vi få ta emot Guds förlåtelse. Han är här för att möta oss. Här har vi ett kors. Inte så ofta som vi använder det utifrån att faktiskt komma fram här och böja knä. Men det finns till och med en trappa och jag tänker, jag har lite kudda jag tänker lägga här under tiden vi har nattvard. Känner du att du bara vill träda fram inför honom? Var i hans närhet? Böja knä. Gör det. Gör det. Gud, han ropar kanske efter någon här. Vad är du? Jag längtar efter dig. Göm dig inte mer. Var är du? Och om du är här och känner att min brustenhet är för stor för Gud att kunna omfamna. Eller ens för församlingen att kunna ta emot dig. Då vill jag säga till dig, du är i gott sällskap. Vi är alla brustna. Vi är alla brustna. Och Paulus själv som har skrivit så många av de breven som vi använder oss av och i vår undervisning. Han själv skriver så här, eller säger så här om sig själv, det står i Efesierbrevet. Och jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och för er som inte vet så var Paulus en av de som förföljde de första kristna jättemycket. Och han får sedan uppdraget att bli en av de liksom viktigaste rösterna in i kristenheten. Vi ska alldeles strax fira Herrens måltid. Och jag tänker det. Kanske är det så att du behöver visa, stanna upp. Inför det, din egen brustenhet. Kanske behöver du be om förlåtelse för att du haft svårt att ha överseende med din syster eller broders brustenhet. Eller så behöver du vända dig mot dig själv och visa dig själv barmhärtighet mot din egen brustenhet. För det gör Gud. Han har dött för dig och för mig. Och han tar emot var och en som söker sig till honom. Amen. Tack Jesus att du är här. Tack för att din kallelse till oss. Ditt rop till oss som har ekat ända sedan begynnelsens början. Handlar inte främst om att vi måste visa dig hur viktiga och duktiga och präktiga vi är. Utan Herre, du vill ha gemenskap med oss. Du vet att vi har gått vilse och det är därför du har dött för oss. För att vi ska kunna ta emot din förlåtelse. Varenda en av oss behöver ta emot den i våra liv. Hjälp oss att inte glömma bort vår egen brustenhet så att vi inte blir för stolta. För stolta för att kunna möta den som fortfarande kämpar och lever i sin synd eller sin har vänt i ryggen, Herre. Hjälp oss att vara en plats och en gemenskap där människor känner att de får rum. Att de är välkomna. Tack för att du är den som står med utsträckta armar och säger kom. Kom hem.